välkomna till Hockeystudions podcast som idag är flyttad till en tv-studio. Det känns väl härligt, Thomas Rosen då?
Ja, vi brukar sitta i någon typ av ryskt poddrum där som påminner om en typ av mindre garderob då, med massa gardiner överallt, ska bli bra ljud. Men om vi har kommit ut i det fina sällskapet och jätteroligt att du kan vara med oss.
Ja, precis. Kristoffer Borin heter jag. Jag kommer ställa frågorna till Thomas Ros, och så säger vi hallå också till Hans Abrahamsson i Gävle. Abris, är du laddad?
Otroligt laddad. Jag måste ju säga att min kollega Thomas Ros har verkligen gått ut och fånga solen de här dagarna, ser ut. Så jag tycker han ser väldigt solbränd och fräsch ut, måste jag säga.
Ja, jag får ju hålla med helt enkelt. Jag ska göra mitt bästa för att bättra på min bränna. Som tur var så är det ju sen podd också. Ni som tittar live, ni kan ställa era frågor på sportbladet.se. Vi kommer lägga ut sändningen i efterhand. Och sen kommer det också vara så att den läggs ut som vanligt på sportbladet.se som podcast också. Men vi går in rakt på frågorna, och för en liten uppvärmning för mina två herrar så frågar jag: vad är det konstigaste hockeynamnet ni har hört förut? Det här blir lite på uppstuds. Jag vet inte om ni kommer på någon.
Lance Pitlick.
Lance Pitlick är ju en...
Kommer du ihåg
honom? Nej, men jag har för mig att det finns en som heter Tyler Pitlick också. Men kanske är släkt.
Lance, hans pappa.
Ja,
okej. Jag tror att Lance spelade i Dallas en gång i tiden.
Ja.
Och det är lite udda namn i alla fall.
Ja, det får man säga. Pitlick helt klart. Jag får slänga in Radek Bonk för min del.
Kan du inte googla? Eller Elite Prospect om det stämmer. Lance Pitlick, Dallas där för 25 år sedan.
Ja, Lance
Pitlick. Han borde vara pappa till, vad hette sonen? Sa
Tyler Pitlick tror jag, va? Så jag tror du förstår att jag har sagt fel, men det är olika generationer på
ja,
dig
och
mig.
Ja, precis. En har hår och en har inte hår.
Ja, precis. Det är nephew alltså. Brorson blir, va?
Ja.
Det var...
Jag tog den på uppstått här. Är det inte Dallas som spelar för Mr. Lance där?
Lance har spelat för Florida.
Aha.
Okay. Och åtta, va?
Ja, men det är ett lag i långt söderut i alla fall då.
Ja, exakt. Så att, poäng till det helt enkelt. Pitlick var din, Radek Bonk var min. Hans Abrahamsson, den här lite udda frågan får inleda sändningen. Vad har du för namn du tänker på spontant?
Spontant? Ja, men Eddie Leck på en målvakt. Det är ganska kul, tycker jag.
Ja, det har du helt rätt i.
Det blir roligt på engelska också.
Ja, han var ju inte så lucky för sig. Han var en glad jäkel. Ja, precis. Nej, men helt klart. Läck är ju verkligen bra namn, Abris. Poäng till oss allihopa får vi säga där, kanske.
Varför var Bonk så roligt då? Är det för att det är
Bonk betyder
bonk,
ju...
Bonk.
Ja, precis. Det är ju något man gör sang. Sen kan man kanske.
Eller får ett skott.
Bonk är ett brittiskt engelska för att ligga. Är det inte det? Jag tror det i alla fall.
Nej, ja, vi har andra ord där.
Nej, okej. Okay. Ja, vi ska inte gå in på exakt vilka ord vi använder för det. Ska vi röra oss med mot isen och rinken och frågor kring det? Det är vält in frågor. Vi ska svara på så många som möjligt. Det är allt från vad ni tänker i olika klubbar och så förstås silly och sådär. Men jag tänker ändå att vi inleder, för det är många som frågar om Örebro. Och nyheten som kommit idag är att Jonas Enroth är klar för Örebro. Succémålvakten för säsongen, Dominik Furch, har lämnat och Jonas Enroth kommer in istället. Vi inleder med dig, Abris. Vad tycker du om det nyförvärvet?
I grund och botten så är det ju ett bra nyförvärv, absolut. Så varit i Örebro tidigare och gjorde det bra där. Det är ju en målvakt av hög Europaklass, om vi säger så. Då. Sen har det väl varit många turer på vägen. Vi får väl se om sista ordet är sagt och om det då är det, hur det påverkar relationen framöver.
Fast sista ord måste vara sagt. Nu har de ju skickat pressmeddelande också på det, såg jag Örebro där. Men det har ju varit turer som kan liknas nästan med såpoperan Falcon Crest här under året. Så jag hade gärna velat vara liksom en fluga på väggen och lyssna på alla turer. Men de måste ha valt Jonas. De hamnade ju speciellt lägen och betalade av delar av hans lön redan under 2019. Men sen kom de på under 2020 där Örebro att Furch är ju riktigt bra målvakt också. Men sen till slut så löser de väl det. Och Enroth är ju en klassmålvakt. Så jag fattade inte varför de inte gick all in på honom från början. Men det var väl att Furch var kanske en av SHL:s tre bästa målvakter. Du är en gammal målvakt, vad tycker du då?
Jag är ju en gammal utsliten division 3-målvakt.
Ja,
helt klart.
Men samma längd som Enroth?
Ja, något åt det hållet i alla fall. Nej, Jonas Enroth är ju väl en...
Vem tycker du bäst av Enroth och Furch?
Furch har ju bara en säsong att gå på egentligen, så man vet ju aldrig. Men
vem
det är klart
tycker
att
du bäst då?
Jag skulle nog gått på Furch ändå, faktiskt. Däremot så var ju Enroth fantastiskt när han var i Örebro och räddade kvar dem. Så att, frågan är om han kan hålla det en hel säsong. Det är mycket möjligt att han kan det. Örebro borde väl vara bättre nu än om
han
var
bra när han kom in in där i Örebro för två år sedan.
De borde ju vara bättre nu som lag också, helt klart, än vad de var när han spelade där. Så att, ja, det är en svår fråga. De har ju onekligen en fin målvaktshistorik där senaste åren, Örebro, med Hudacek och så vidare. Ska vi hålla oss kvar vid den frågan? För att många har ju pratat om Lassinantti till Örebro. Det kan vi stryka helt nu, såklart.
Om de inte ska ha Lassinantti, Enroth och Arnsen då, som en
Och sen har de inte så mycket pengar kvar, va?
Eller bara fundera på hur man ska fördela matcherna då.
Ja, jo, det blir lite halvt.
Enroth är ju målvakt som vill stå typ 45 av 52 grundseriematcher. Så det är inte så lätt att ha backup till honom.
Nej, men jag tror vi kan stryka Lassinantti faktiskt, Örebro. Vi gör så. Abris, vad tänker du kring Lassinantti? Luleå säger ju att de inte har råd att behålla sina stjärnor riktigt. Vad är din känsla kring det? Är det bara en strategi, tror jag, för att förhandla med agenterna, eller finns det något mer kring det där?
Jag är alldeles övertygad om att Joel Lassinantti inte spelar i Luleå om han spelar i SHL. Nu tror jag inte att KHL-spåret är kört i botten än. Han hade ju ett färdigt kontrakt med Vladivostok där, som två dagar efter det var klart så meddelade klubben att man dras ur ligan. Så det var väl ett riktigt ras för honom där. Och det är ju inte alla klubbar som är ute efter en första målvakt i KHL. Så det är lite begränsad marknad där. Men vad jag förstår så håller de på att försöka leta fortfarande. Och blir inte det, så kan jag nästan garantera att han kommer att bli kvar i Luleå.
Jag vet inte hur många slagskott från dig som det är till Brynäs hemarena, men det är ganska mycket frågor om Brynäs i alla fall. Faktiskt det laget det kommer flest frågor om, Abris. Har du hört något mer kring deras nästa säsong och ny förvärv till Brynäs?
Det hackar lite, men jag tror du frågar om nyförvärv till Brynäs. Vi får ju väldigt mycket frågor om det där alltid i olika chattar. Och
varför
så
är det så, Abris? Varför är Brynäs liksom, har vi en stor Brynäs-fanklubb? Kan det vara så?
Nej, jag tänkte mer generellt nu på att du får mycket frågor om nyförvärv till olika klubbar, till Brynäs givetvis, men även till andra. Och jag brukar säga att det är en enormt dålig strategi som nyhetsjägare att lägga ut dem i diverse forum och sådär, de halmstrån vi har att gå efter, utan de försöker vi köra i botten och sen lägger vi ut dem på sajten. Så därför är vi lite dåliga på att dela ut sådana där heta tips i de här chattarna. Men över till Brynäs då, så verkar relativt lugnt där. Jag vet att Linus Ölund och Emil Molin har förlängt sina kontrakt, och att jag vet inte varför man inte går ut med det riktigt. Vidare så är ju diskussioner runt Tommy Salonen där, om han eventuellt ska försvinna bort till KL. Men i stora hela så tror jag nog att Brynäs börjar bli ganska färdiga. Det är ju Simon Bertilsson också som har fått ett väldigt bra erbjudande som jag skrivit om sen tidigare, som man väntar besked från. Och där har jag förstått det som att Sundlöv kan tänka sig att vänta en bra bit in i maj i alla fall, hade han sagt till Bertilsson.
De har gett ett fantastiskt erbjudande till Bertilsson. Det är liksom, det är ett av de kanske 15 största kontrakten i Elitseriens historia som Bertilsson har fått, som jag har förstått det.
Vad kan du säga, någon summa?
Får se, Abis kan ligga runt 300 000 kanske i månaden. Ska jag väl liksom dra till med. Jag har inte sett siffrorna, men de uppgifter jag har att han har fått ett väldigt fint erbjudande av Brynäs.
Det jag hörde var en snittlön på 250 000 i månaden över 4 år. Då. Och det är väl, man ska ju beräkna in också att Bertilsson är ju ingen som gör 40-50 poäng, om vi säger så. Utan det, för att vara den kategorin av back, så är det ju ett av de bättre kontrakten på en sån typ av spelare i alla fall. Sen tror jag inte, han kan ju inte matcha Ryan Lash och Jocke Lindström och den typen av spelare.
Nej, men 250 på 4 år, det är ju häftigt alltså.
Jättebra, ja.
Ska vi göra så att vi ändå har en Silly-del, och sen så går vi över på de frågor, det är blandat lite frågor, men vi avverkar Silly, för det kommer en hel del kring det ändå. Och så inleder vi med det helt enkelt och fortsätter på det spåret som vi är på. Och gå tillbaka till målvakter. Det är en fråga som kommer om monstret. Borde den skickas nu när klubben ska utmana om guld igen? Han har ju en år på nacken nu ändå, Gustafsson.
Ordet är ju fritt, så jag säger någonting inledningsvis. Att här får ju Niklas Persson sondera terrängen, alltså Linköpes general manager. Kan han hitta en målvakt som är bättre än Jonas Gustafsson? Det är klart att han ska gå på det. Sen får han ju tänka in budgeten också. Han har värvat en namnkunnig finländare, och han har tagit Marcus Ljung på slutet, så jag tror han bränt av en del pengar. Hittar någonting bättre, det är klart att han kanske inte går för det, för att tänka på ett 5-årssikt då, men det är klart att monstret med det här laget som kommer att bli uppdaterat kanske får en ny tändning också och tänker att nu ska vi ta oss till slutspel.
Finns det någon ny tändning i monstret, tror du, Abris, eller börjar liksom långsamt sina utför honom?
Ja, men alltså, för det första vet jag inte om Linköping har någon möjlighet att se upp kontraktet med Jonas Gustavsson. Om jag har förstått det rätt så är det väl han som har möjlighet att säga upp det. Så då har de ju den målvakt de har. Jag tror att det ska, för vad jag har förstått också så är han ju inte alls lika dyr som han var när han kom och skrev på sitt första kontrakt med Linköping. Där, så att han, de har ju ett relativt billigt målvaktspar om man nu kör med Jonas Gustavsson och Niklas Lundström. Och det har ju gjort att man har kunnat lagt lite pengar på andra lagdelar och så. Och det blir nog svårt att liksom plocka in en 300 000 kronors målvakt nu och dessutom betala Gustafssons lön och med de höjda utgifter man har på utespelare. Så att, nej, jag tror att de kommer att gå på honom och det ska bli intressant att se honom. Men jag tror väl att det kanske inte finns monstret kaliber Färjestad 2011 eller något. Men en okej SHL-målvakt. Jag är inte helt hundra på att han håller ihop fysiskt för att liksom kunna vara en guldmålvakt till Linköping. Nu tycker jag inte att Linköping har det laget heller än, men det är okej. Men det är inte så att man gör frivolter.
Nej, jag får lite Viktor Fast känsla över det där, att det liksom är en forna stormålvakt, en SHL-målvakt som kanske är på väg ut för.
Ja, jag tycker inte han har varit så jäkla dålig.
Alltså, nej, inte dålig, men liksom...
Men sen är det ju också, tar de ett målvaktspar med Monstret och Niklas Lundström där för detta AIK och varit runt lite, han har varit Alaska också om man kallar CV.
Tjeckiska andra ligan
ja,
också.
Precis, ja, precis. Han har en del bevisa om han ska gå in och rädda och vinna 20 eller 15 matcher åt Linköping, så att det är nog Monstret man ska...
Ja, du kommer ihåg hans tid i Björklöven också.
Det var upp och ner verkligen.
Det var upp och ner. Det var tufft.
Han har mycket Björklöven bevisa och han är ju väldigt uttalad backup-målvakt just nu, så att det är upp till Monstret att hålla tätt.
Mer Silly, HV71, vad viktiga platser att fylla. Finns det något surr om några namn där?
Ja, det är en så här bra fråga och slängd rakt på sig som man älskar att få. Då. Jag tycker att det börjar sina med lite lediga spelare där ute. Jag tycker att många av de här som jag och Abris haft liksom i vår tombola senaste veckorna börjar försvinna. Jag tänker på Jakob Nilsson, jag tänker på Marek Hrivík i Leksand som valde att förlänga. Jag tänker på Marcus Ljung som också hittade ett nytt hem. Jag menar, en spelare som är ledig på marknaden, jag vet inte om han är HV71-kompatibel, men det är ju Patrik Berglund i Djurgården, eller för detta Djurgården då. Om han är intresserad att flytta på sig och kan få ny tändning i HV71. Jag har inget belägg för att de är på honom och så vidare, men de här häftiga namnen börjar lite ta slut.
Det är väl först och främst en center som HV ska in nu. Jag tror man ska in en back också, typ i mitten på backhierarkin någonstans. Men det är ju första center som är det stora liksom namnet man ska in nu. Då. Nu gick man bet på Marcus Ljung som valde Linköping. Det finns ju lite centernamn tycker jag ändå där ute. Om vi tittar på en sån som Joel Kjellman till exempel, som var i Brynäs tidigare, som har en bakgrund i HV. Nu tror jag väl att KL är ett hetare alternativ för honom. Verkar inte bli kvar i Nordamerika, men alla får ju inte KL-kontrakt i dessa tider heller, så det kan vara ett bra namn. David Ullström är också en spelare som är förknippad med HV. Vad jag förstår så var väl inte HV jätteheta på att få hem honom i höstas där när han lämnade Riga. Men det är väl också ett namn som jag tänker på. Elias Andersson gjorde ju jättesuccé där när han var där. Vi får väl se lite grann hur det blir för honom i NHL om nu NHL kommer igång i höst och sådär. Men det är nackdelen med Elias är väl att då måste ju HV vänta bra länge innan det eventuellt kan bli aktuellt, om det ens blir aktuellt. Men det är väl tre centernamn jag tänker på i alla fall.
Vi går vidare på klubblistan. Frågor om Färjestad kommer en hel del kring i allmänhet och sen också i synnerhet om Marcus Svensson faktiskt, målvakten där som väl hade det ganska tufft i fjol, statistiskt i varje fall. Men vi kan väl prata allmänt om Färjestad. Hur ser det ut för FBK?
Jo, men det ser väl bra ut. De hoppas väl lite på, vet jag inte hur det blev med honom, Virtanen, vad sista var där. Om han kan komma tillbaka till Färjestad så är väl det en klassback. Då. Men annars så jag har inget just nu på radarn som jag märker att jag är på gång in till Färjestad. De tog ju Jakob Nilsson här nyligen och det är en bra värvning. Och det är en kille som spelade landslaget hans sista säsong i Sverige när han valde att spela. Och över till Carletons gäng där, Rockford, inom Chicagos organisation. Då. Annars så tror jag de kanske väntar lite och ser vad som händer. Vilket skrap som kommer loss från KHL. Har ingen av sådana jättebra silicisen-ryktet om.
Upplever klubbarna tror att det är svårt?
Jag tror alltså, att det är nästan lättare. För okay. Att det jag känner nu det är att så här spelare som Marcus Ljung, Jakob Nilsson, att de bestämmer sig ganska snabbt. Alltså det här är ju innan hockey-VM nästan. De här spelarna som kanske har chans på KHL ett år till eller NHL ett år till, De brukar vänta ut pengasäckan lite längre fram. Men jag tror att den här coronapaniken som finns nu gör att man, oj då, får jag x antal kronor i Sverige, jag tar den här pengasäcken för jag vet inte vad som händer.
Men hur mycket chansar inte klubbarna när man kollar på ekonomin?
Ja, men jag tror att hockeyn i Sverige står så ganska trygg jämfört med hockeyn i Schweiz, Ryssland, där det är mer privata aktörer som ligger bakom. Här är det på något sätt storföretag och flera storföretag som sponsrar klubbarna, plus att man har ett centralt tv-avtal som dunkar in 40 miljoner. I stort sett hela spelarbudgeten kan man ju ta från tv-avtalet. I andra länder är det ju inte så. Då har man ju beroende på att en rik person kanske trycker in massa pengar. Om den personen har haft en dålig utveckling på börsen eller hans företag går omkull, det är klart att man drar ner på hockeyn ganska snabbt då.
Gå vidare med en ny klubb. Alias Björn Nord, kan vi gissa vad det är för klubb där människan håller på. Det är Djurgården såklart som undrar. Djurgården avvaktar ju med Dick Ternström och Bulan Berglund. Samtidigt värvar andra klubbar hejvilt, som vi precis konstaterade. Hur kommer det sig? Är det för att DIF inte är kommundopat? Ganska klassisk fråga får man väl säga för de klubbar. Framförallt kanske i Stockholm, Avris. Om man bortser från en liten bitter underton, så Djurgården där, hur kommer det sig att inte de har signat ännu, Bulan och Dick då, framförallt?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men det jag hör när jag pratar runt med lite folk i Hockey-Sverige, agenter och så, är att Joakim Eriksson, det är Djurgårdens manager, är väl den som har dragit hårdast i handbromsen och kanske har liksom tagit störst konsekvenserna av det här med coronan, och att det kommer att få stora ekonomiska påföljder. Och jag tror att Djurgården hade budgeterat ska jag inte säga, men de hade räknat ganska hårt med ett slutspel i år. De hade en relativt dyr trupp, drog på lite grann efter finalen året innan där, och det var nog rätt många miljoner som försvann där med att det inte blev något slutspel, och det gör nog att klubben är i en lite tuff sits. Och sen det kanske kombinerat då med att Joakim Eriksson har gjort sin analys av läget och tror kanske att det kan bli ganska tuffa tider framöver också, gör att Djurgården har ju agerat väldigt försiktigt så här långt.
Sedan har ju Djurgården väldigt många duktiga juniorer som trycker på underifrån. Och det gör att kanske man behöver inte ha samma panik som andra klubbar har och hämta in spelare till tredje kedjan eller andra kedjan man kan vara. Man har ju Fimpens grabb, Lille Eklund, och då Alexander Holt som man alla känner till. Man har Greve under kontrakt. Så att de har ju många spelare att fylla på med, och det är väl jättefint av dem om man tänker att ja, men våra juniorer eller våra första seniorer ska inte behöva spela i någon fjärde kedja, utan vi vill ha en position högre upp i hierarkin. Det är väl bättre det än att värva en trött slovak.
Svår balansgång. Vi spelar som Dick och Vuran säljer ju biljetter där, måste
jag säga. Ja, men Dick tror jag kommer hamna i Djurgården slut.
Ska vi försöka ändra lite här och prata annat än bara Silly? Och en liten tankefråga för er, får man säga.
Aha,
tack för en bra podd, säger Dennis först.
Ja, vad bra. Ska vi alltså tänka till här på en måndag?
Ja, det är bara bita tag i det, så klipper vi det annars. Jag brukar lyssna på er när jag är ute och springer. Om ni fick välja två saker ni skulle ändra på inom hockey, oavsett budget eller vad fans tycker, vad hade det varit? Till exempel universala rinkmått, NHL plus KL i CHL, eller varför inte 4 utespelare istället för 5? Jag har bara 2 idéer som Dennis hade. Är ni fega, tar ni hans idéer?
Ja,
är ni inte fega, tar ni
alltså 4 mot 4 har nog varit lite min idé, för den har jag tjatat om i 7-8 år. Jag skrev det in någon krönika för massa år sedan. Nu blir ju det en idé, om den blir förverkligad så skulle det sabba, eller förändra i alla fall hela hockey-Sverige. Vi skulle få mängder med arbetslösa hockeyspelare, och ja, hur statiskt blir spelet 4 mot 4 och när alla lär sig att spela 4 mot 4, det vet jag inte.
Men
jag tycker att det blir roligare spel när det är 3 mot 3, 4 mot 4 och 1 mot 5 mot 5. Sen är frågan hur det blir under 3x20 om man bara står fast i egen zon och bara väntar på motståndarna. Då blir det som att se handboll, och det vill vi inte se. Men 4 mot 4 är en väldigt spännande idé.
Hur tror du svensk hockey skulle kunna förändra något sånt? Man måste väl ändå på något sätt...
Det är omöjligt. Det är det som gör att när man säger en sån här sak som är lite utanför boxen så blir man lite sönderskjuten.
Ja.
Förstår vad jag menar, va? Det är lättare att säga att ja, men vi måste tillbaka till nolltolerans med hakningar och så vidare. Och det blir liksom, det är så svårt att ta på. Fyra mot fyra, jag tror i alla fall att om klubbarna bjöd till så skulle det bli roliga hockey. Går det att realisera? Nej, det gör det inte.
Funkar det inte så att NHL testar först och sen går resten av Europa efter? Ungefär så upplever i alla fall jag det i hockeyvärlden.
Ja, ibland har det varit som de här större utezonerna och så vidare. Jag vet ju att NHL så pratar man om att göra större rinkar, att testa det exempelvis då. Så att jag tror man sneglar lite på varandra också. Ja,
samtidigt som hockeyallsvenskan vill gå ner på mindre rinkar.
Ja, nu var vi samla lite billiga poäng kanske. Då. Ja. Och du vet att bara förändra ett mått och gå från 30 meter till 26 meter på bredden eller 28 meter. Alltså du måste ju bygga om varenda ishall i hela Sverige också. Och jag vet inte om vi är så sugna på det efter den här coronakrisen.
För jag får gissa nu. Jag tror inte Abis håller med om att 4-4 är en bra idé. Jag tror att han skjuter sönder den fullkomligt.
Han är från Gävle, så att säga, så att det blir något annat här blir det.
Det faller liksom på sin egen orimlighet att spela 4 mot 4. Jag menar, det är ju centrarna, det är det som är hockeyn på något sätt. Jag menar, håller ihop allting, spindeln i nätet, tänker åt alla andra och sådär. Alltså, jag vet inte, 4 mot 4, ska du ha två ytterforward som får runt och inte vet var de ska vara någonstans och sen två backar? Nej, det faller bort helt för mig faktiskt. Men vi har ju tyckt olika förut. Jag har ju varit inne på det att man i alla fall ska testa. Jag skulle vilja ha något så här pilotprojekt med det här med lite mindre rink. Jag skulle vilja att provade på att spela hemma sina matcher på 28 eller till och med 26. Och då behöver man inte göra den här stora förändringen och bygga om arenor och allting, utan man kan göra det på ett ställe och så får man utvärdera utifrån de, vad blir det, 26 hemmamatcherna nu. Man kan ha ett lag i Hockeyallsvenskan, man kan ha ett lag i SHL. Och då ser man där, det behöver inte bli så stora förändringar. Och vill man inte använda det så kan man enkelt gå tillbaka till igen och spela 30. Men då har man testat i alla fall på ett bra sätt. För det finns lite grann som lockar i det här med mindre rink. Därmed inte sagt att det kommer att liksom frälsa hockeyn på något sätt. Men jag tycker inte man har så mycket att förlora på att göra ett försök.
Kan man inte använda, nu talar det emot allting vad CHL-satsningen är, men många håller väl med mig om att CHL är kört oavsett. Kan man inte använda CHL som något test?
Jag håller inte med det. Men du menar Champions Hockey League ska vara en försökskanin?
Absolut.
Okay,
ja, det kanske får upp tittarsiffrorna, kanske får upp publiken också. Att det är...
Ja, jag tycker det är som lite förlöjligare den där produkten då, tycker jag. Men,
gör de inte det ganska bra själva?
Nej, vi är inte överens om det. Jag tycker det är en fantastisk turnering som förgyller tisdagar för mig i alla fall.
Ja.
Jag får se på hockey. Istället för att liksom hålla på med knyppling eller vad man kan göra på tisdagar. Så jag tycker det är jättebra att se de andra typerna av hockey som spelas i Tyskland och Tjeckien och Schweiz och så vidare. Det berikar min vardag i alla fall. Sen har jag märkt att många klubbar har svårt att få sina supporter att gå på matcherna när det är Djurgården mot Litvinov eller vad det kan vara. Men ja, det är ju marknadschefernas fel i klubbarna, det är inte mitt fel. Ja, men det är klart man ska testa det på något sätt. Jag vet inte, det är ju någon hockeyturnering här i Södertälje i slutet av augusti. Vem nu som huvudsponsor är, om det kan vara Skoda, Troff eller vad det kan heta. Ja, men testa den turneringen då. Bygg om det inför den och så bara filmar vi från 1000 vinklar och så kollar vi liksom då hur det blir. Bara för att se om det blir bättre hockey då.
Ja.
Då kan vi köra 4 mot 4 också.
Ja, då får vi igenom alla idéer. Ja. Det kan bli... riktig raggarhockey där alltså.
Vilken idé skulle du vilja, vad skulle du vilja förändra med hockey då?
Jag har alltid varit förespråkare.
Mindre målvaktsskydd vill du ha, va?
Nej, det är så här, om det är någonting man vet med målvakter är att de alltid studsar tillbaka. Man ändrar det från 12...
Målvakter vill ha stora skydd, man vill ha en målgård som sträcker sig ut i blå linjen.
Målvakter vill inte nödvändigtvis ha stora skydd. Man bytte ju inför 25-26, när efter lockouten NHL bytte man från 12 tum benskydd till 11 tum benskydd och vips så gick räddningsprocenten upp istället. Så det är inte alltid som det är bättre med stora grejer, utan det blir mer rörligare målvakter och de studsar alltid tillbaka målvakterna, Ros. Det ska jag vara klar för dig.
Ja, men om du får vara hockeyguden då?
Nej, mindre rinkar, absolut. Det skulle vara
men
så...
nu snor du ju en idé. Du måste
jag måste ha en egen. Ja, ja men varför?
Nej, men vi kör. Han är på hugget, Ros, vet du här. Du får akta dig inte att han tar över programledarrollen här nu.
Ja, verkligen. Och ska man få plötsligt någon så här expertfråga eller någonting.
Ja, men det är
jag är här som en
med.
Vänlig... Jag är här som läskunnig journalist. Liksom. Det var ju det som ställdes för krav för mig. Men vi testar väl...
Se hur du tar grejer på uppstått här.
Ja, nej, i Nordamerika testar de för... Och det kan ha varit 14 år sedan så testar de på förläger. Så testar de böjda stolpar och ribbor. alltid liksom pucken studsar in när den går via ribban eller stolpen. Varför inte testa det på en försäsong?
Mjuka ribbar?
Eller? Nej, utan att de liksom var
konkava. Ja, nu kan konkava, du visa, det är ju TV. Det här är svårare radio att göra.
Alltså. Exakt, ja. Att de är konkava eller konvexa. Jag kommer inte ihåg vilken av dem som är vilken. Och att de således, går den via innerstolpen, då går den ju in definitivt. Inte stolp ut, utan det blir mål. Det kommer öka målen och...
Så du menar alltså liksom bredden på målet
blir lite,
på mitten
lite,
precis. Blir tjockare?
Ja,
alltså.
Exakt. Varför inte? Testa det. Jag tror ändå det kommer bli ungefär lika många mål.
Jag vet en som skulle jubla i alla fall.
Alltså?
Måltillverkarna.
Ja,
de är tvungna att skicka ut 100 000 nya mål.
Möjlighet för det. Ja. Nej, annars är det verkligen större rinkar som jag tror att det är...
En mindre rinkar.
Ja, mindre rinkar, förlåt, som är det som är mest spännande. Vi går vidare med lite spekulationer. Vilka vinner SM-guld 2021? Förutsatt att säsongen blir av. Vi får väl ändå vara glada och anta att den gör det, för annars kommer vi inte orka stå här.
Ja, om Ryan Lash signar med Frölunda så tror jag Frölunda kommer vinna SM-guld.
Inget svårare än så?
Nej.
Tack, det var uttömmande svaret. Abris, vad känner du?
Luleå.
Ja, samma sak där. Ett riktigt uttömmande svar.
Ja, jag lägger gärna ut texten, vet du. Nej, men man kan väl lugnt säga att de känner som de hade någonting bra på gång i år redan. Jag vill vara lite tveksam till deras slutspelsmode och gå hela vägen och sådär. Men jag tycker väl det sättet de genomförde den gångna säsongen. Inga tunga förluster direkt, tycker jag. Nils Lundqvist givetvis, om han försvinner och så. Men jag tror också att det är goda förhoppningar att Lasse Nantti blir kvar där. Så jag tycker att de har ett jäkligt homogent lag, och inte minst så har de ju filat på ett spelsystem under ett par, tre år nu som har visat sig vara effektivt och som man kanske också har lyckats utveckla en aning till. Så att, nej, jag säger Luleå i konkurrens med Rögle då.
Och vi har väl en drömfinal där?
Ja.
Topplaget mot bottenlaget. Jag tänker alltså fejden som var mellan Buran Berglund och Roger Rönnberg här. Tänk dig final mellan Luleå och Frölunda. Det hade varit riktigt roligt för oss att bevaka.
Ja, du hade knappt behövt jobba, Ros. Det är bara att sätta fram mikrofonen och vara nöjd och le.
Ja, det var. Jag
slänger in någon fråga, slänger in som är lite sådär
laddad. Lite småjobbiga resor om man ska ha någon välfärdsproblem här. Men,
ja, just det.
Men det hade varit roligt att se två olika hockeykulturer som möts.
Ska vi ta ett steg ner till Hockeyallsvenskan istället?
Det är ju din serie, eller hur?
Ja, vad får man väl säga. Rita om kartan totalt nu inför kommande säsong. Vad är magkänslan kring AIKs trupp som det ser ut nu?
Är det en läsarfråga eller är det
din
fråga?
Det är faktiskt Viktor Widestrand som har ställt frågan.
Du ska även alias där inför. Alltså.
Exakt. Ja. Det bör väl bli ett topplag i Hockeyallsvenskan är frågan kring AIK Hockey då i Allsvenskan.
Ja, har inte AIK gjort den största förändringen de här sista två åren som vi någonsin har sett? Jag vet att Björklubben vann SM-guld 87 och sen var de i finalåret efter, och sen efter det så åkte de ur.
Djurgården gjorde väl, de vann ju inte SM-guld, men de kom ut final 2010 och sen så två år senare åkte de ur. Så det liknande där.
Så att AIK har gjort, de har ju inte liksom åkt ur och gått upp, men de har ju varit nära att gå upp och de har varit nära att åkt ur då, som de var för någon månad sedan innan coronaviruset lamslog oss. Jag har aldrig varit med om liknande. Jag har aldrig sett ett lag som kan förvandlas från någon typ av flugsvamp till en jättegod kantarell eller någonting sånt där. Det är magiskt och lite kul. Det är väl det som är kraften AIK och deras svaghet också. Att när AIK-familjen mobiliserar så kommer det så mycket pengar in. Det
kommer, var kommer pengarna ifrån oss?
Ja, nu är det ju liksom rika investorer. Mm. Jag vet inte om det är Torbjörn Törnqvist, oligarken kan man kalla för det, kanske i Schweiz,
det,
där, som
det
är stor på hjärtat och som vill gå lite under radar. Då. Men han pumpar nu in lite pengar. Och sen är det många, AIK-familjen är ganska stor. Det finns många som har bra likviditet och kan hjälpa sin fabrikklubb. Men jag tycker att det är kul. AIK är ett lag som berör. Alltså det är roligt om det går bra för dem.
Det är många som frågar kring Hockeyallsvenskan, och det är inte bara AIK, det är Björklöven också. Vad tänker du om? Titta på toppen, Abris, på Hockeyallsvenskan nästa säsong. Hur ser den ut ungefär i din skalle?
Ja, alltså Björklöven kommer bli bra. Det behöver vi inte fundera på. Timrå känns ju som ett lag som kommer att vara topp 5. Sen kommer kanske inte vara topp 2, men de kommer att med. BIK Karlskoga tycker jag har intressant, något intressant på gång där. De kommer att vara med. AIK, ja. Jag vet inte, jag har frågan. De har två väldigt bra första och andra kedjor, känner jag. Backsidan lite fundersam på, målvaktssidan kanske ännu mer fundersam på. Så att det är väl något på gång, men kanske inte riktigt klart. Modo finns ju mycket frågetecken. Jag tror att de kommer att få ihop dem. Inte annat så har de ju lite pengar från Leksand där och lägga på tränare och spelartrupp då, som de köpte ut Björn Hellqvist för. Så att, ja, de fem där jag räknar upp. Vita Hästen kanske en liten outsider.
Men ska man inte tänka om som allsvensk klubb nu? För du kan ju fortfarande komma ganska långt ner i tabellen. Det kunde man förut också, men på något sätt så är ändå det ett rakt slutspel som väntar kommande säsong. Kan man inte satsa på ett annat sätt, att man börjar satsningen senare?
Du behöver ju inte bygga ditt lag för att kunna slå ut ett SHL-lag.
Nej, exakt.
Du behöver bara bygga ditt lag att vara bra i ett slutspel mot lag som har exakt samma förutsättningar som du själv. Om det förändrar någonting eller inte, det har jag funderat på. Den frågan har marinerat liksom i mitt huvud fram och tillbaka. Jag tror att du måste ha en ganska bred trupp till slut, för att jag tror det är så, jag tror inte officiellt ännu, men jag tror att kvartsfinalen och semifinalen i det här slutspelet i Hockeyallsvenskan blir bäst av fem och så blir finalen bäst av sju. Det är ganska många matcher fram innan du ska gå upp till SHL, och det innebär att du får skador och sjukdomar och avstängning och så vidare, så att du måste lassa på så att du har en ganska bred trupp där när transfer deadline stänger 15 februari.
Abis, du var inne på någonting, kändes det som.
Ja, men alltså, vi tittar på slutspelen. Hur många lag utanför topp 4 var nästan guld under 2000-talet? Tittar vi på det så kommer det krävas att man är topplag. Det är ju ganska fascinerande egentligen hur få lag det är som kommer underifrån. Det var väl HV 94 eller 95 eller vad det var som kom åtta och gick och vann alltihop. Annars är ju... Du bör vara topp 3, topp 4 för att ha någon chans på guldet. Frågar om det blir likadant i allsvenskan eller inte?
Ja, det är ju en helt
ny slutspel.
Ja, det är en helt ny verklighet vi har att förhålla oss till, såklart. Det blir ruggigt spännande att följa den serien på det sättet.
Ja, jag tror vi ska ge en chans också. Jag har ju alltid rankat de här kvalfinalerna eller kvalserien faktiskt högre än att se en SM-final. Men jag tycker vi får ge en möjlighet och en öppning och inte dissa direkt, utan det kan bli liksom två roliga serier att följa. Ja, med ett år blir kanske då. Hoppas att det inte blir så. Jag kan ha svårt att se på hur ska de kunna sälja ut biljetter till match 1 och 2 i den här kvartsfinalen, för det är så långt kvar tills det börjar liksom bränna till. Men visst, man har ju köpt matcher till omgång 1 och 2 i den här förkvalserien, eller vad nu det här namnet hette, i Mecca Hockey Race där. Så att, ja, vi får ge en öppning och se positivt på det.
Du stannar kvar i Hockeyallsvenskan lite grann och snackar Timrå Dahlén.
Ja.
Vad tror vi där? Det sägs ju att han ska vara kvar. Blir det så?
Vad vi har hört så kommer han bli kvar.
Det känns absurt på något sätt att han ska vara kvar.
Det är så många spelare, eller vad ska man säga, parter inblandat runt Jonathan Dahlén. Vi har honom själv. Han trivs väldigt bra i Sundsvall Timrå. Han har en kompisgäng där uppe. Du har en väldigt extremt smart sportchef i Timrå som heter Kent Nubben Norberg, som vet vilka knappar han ska trycka på med Jonte. De säger att Jonte är typ ass general manager nu i Timrå och förvärva spelare och liksom sådär. Ja, men ta honom, och så ta Nubben honom, och då vet de om att Jonte blir glad och så vidare. Men sen har du ju San Jose som en spelare som äger rättigheten och har kontrakt med Jonathan. Till vilket datum 2020, det vet jag inte. De parterna måste komma överens om, ska de förlänga eller hur ska de göra? Och sen har vi också situationen, vad är bäst för Jonathans utveckling? Han är inte 18 år längre nu, utan han går in på flera seniorår nu, och det kanske är dags att börja spela i högsta serien i Sverige i alla fall, för att kunna få en väldigt lyckad karriär utomlands då, och då kanske i NHL man siktar in på. Men jag tror att han blir kvar i Timrå, och vi gjorde en artikel på det här förra veckan. Jag vet inte vad du säger, Abis, om dina känslor har förändrats sedan vi skrev den där texten.
Nej, det har den inte gjort, och det jag har förstått är att man är muntligt överens. Sen kan naturligtvis allting hända och världsläget kan förändras, har vi sett det. Men för mig, för Dahlén, så det naturliga steget har ju naturligtvis varit att gått till SHL och liksom sett det som en språngbräda mot nästa steg som är NHL. Nu tror jag inte riktigt han tänker som de flesta andra gör, utan han är ju det här med välmående och att det är kul och såna här saker är viktigt. Och just i Timrå så har han som allra roligast att spela hockey, och det tror jag väger väldigt tungt i hans beslut när han ska välja vilken klubb han spelar, det är tyngre än för många andra. Jag kan väl tycka att det är lite vackert också då, i den här världen vi lever i, att man går på det. Och jag menar, jag har sett att man kanske har hånat på honom lite och sådär, och för min del så det är ju helt och hållet hans beslut. Han ska ju må bra, alla människor ska må bra. Det är det absolut viktigaste. Om han mår bäst av att spela i Timrå och göra det, så ska han naturligtvis göra det. Och jag, mycket för mig talar för att han blir kvar där. Kanske till och med blir lagkapten.
Och tänk om man tar upp Timrå två gånger också. Alltså då får man ju döpa om arenan till Jontehallen eller någonting. Det vore ju helt unikt.
Tar han upp dem så kanske han stannar för alltid, eller?
Nej men då måste han lämna, tycker jag. Så att säga.
Ja, för då kommer han ju upp en nivå dessutom.
Ja, men jag se honom få en chans till borta i Nordamerika. Han är så pass skicklig och då är han ändå uppe på att han är 24 år. Någonting. Det är dags för honom att testa sina vingar i världens bästa hockeyliga.
Men hur härligt vore det inte få en typ ny Jörgen Jönsson, en som ändå visar att han var ändå
två eller tre år där.
Ja, men det är ändå inte så mycket för den kalibern som Jörgen Jönsson var.
Tiden har förändrats.
Ja, därför vore det så charmigt med förändring åt andra hållet.
Vi har 120 spelare i Nordamerika och jag vill inte nämna några namn, men om de kan vara borta i Nordamerika så kan Jonathan Hallén absolut vara där.
Ja. Men det är något hockeyromantiskt i alla fall, att han skulle stanna i Timrå, det kan vi konstatera.
Ja, det vore fint.
Jakob Delaros slänger ut nu. Vad händer med honom? Det undrar Läcke som ställs frågan.
Ja, och vet du vad Läcke är för något då?
Nej.
Det är ett smeknamn för Leksand.
Ja, det hade jag kunnat klura ut såklart.
Ja, så jag antar att den här personen hoppas och tror på Leksand. Nej, Läcke. Jag tror inte han hamnar med Leksand. Jag tror hans mediter räcker för att få ett avtal i Schweiz eller i Ryssland. Så att, tyvärr, Läcke.
Det var inte svårt att svara. Bra svar på tal, helt enkelt. Lite bredare fråga får man säga. Vad tror ni om Skellefteå AIK till kommande säsong? Jag börjar med det, Abris. Vad tänker du kring Skellefteå?
Överraskade ju lite på mig i vinter, måste jag säga. Jag hade inte tippat Skellefteå 4, som jag har för mig att de blev. Va? Det var jämnt som 17 där, för 4 har jag för mig att de blev. Och det ser väl inte supersexigt lag ut nu heller egentligen på pappret. Det har ju legat ganska lågt med värvningar. Tagit Jonathan Jonsson, Arvid Söderblom och våran vän Oskar Nilsson heter han. De jobbar med något nytt där uppe i alla fall, eller lite tillbaks till det här gamla här. Det är lite så här Piteå-stuk på det igen här efter Lasse Johansson som försvann med sportchefen Niklas Lundqvist och Stefan Hedlund också från Piteå där. Och det är lite det här att betala inte en massa pengar onödan för spelare som är marginellt bättre än betydligt billigare spelare. Och så att man jobbar mycket med utveckling i sin egen organisation, försöka få en tränarstab som jobbar väldigt bra ihop och så. Så att jag skulle väl tippa att Skellefteå blir ett lag i mitten av tabellen där någonstans. 6-7 känner jag väl spontant.
Du vill ha ett galet Skellefteå-rykt då?
Ja,
alltså ett galet. Och så här är det, vi har inte hunnit jobba igenom det här ryktet utan vi vet inte vad det står. Är det okej om jag kör det här, Abris, eller?
Det där är helt din, så det får du köra precis hur du vill på.
Jag och tränare, du vet hur det kan vara.
Du har ju målat in ett hörn, det kan vi säga i alla fall. Du kan ju inte säga.
Nej, men det är ju en bra cliffhanger.
Ja, det får man säga.
Ja. Vi fick in på radar i morse att Ville Peltonen har haft samtal med Skellefteå. Vi har inte fått det bekräftat, men det var vi hört. Ett av 25 rykten per dag som vi får in ungefär. Vi tror inte att det stämmer. Jag har fått Villes nummer, så jag ska ringa honom efter den här sändningen, så får vi se vad han säger. Ta över, Abris. Varför tror vi att det här inte stämmer?
Nej, jag skruvar lite på mig nu, lite så här obehagligt. Alla signaler jag har fått från Skellefteå handlar ju snarare om att man ska in ett okänt namn. Kanske inte ens en huvudtränare, utan mer att man bygger en stab där med Stefan Hedlund och Stefan Klockare och att man ingen är överordnad eller underordnad någon annan. Va? Och Ville Peltonen känns ju också, jag känner ju Pia Israelsson lite grann, klubbdirektören, det känns ju som att han är ganska försiktig när det gäller att öppna plånboken och sådär. Och Ville Peltonen är ju säkert ett ganska dyrt namn också, kan jag tänka mig. Så att för min del så har jag svårt att se att han skulle komma in där. Och då skulle det bli lite one man show runt Ville Peltonen också. Det tror jag så långt ifrån det Skellefteå vill just nu. Det spekuleras ju även i den här Saipa-tränaren, att Tero Lehtinen tror han heter. Jag såg att det var lite spekulationer runt. Det är ett sånt här namn som man känner. Men om man lyfter upp det namnet, då måste det finnas någonting i det. För det är ju så pass osannolikt på något sätt. Det kan man inte bara hitta på. Nej, men jag vet inte. De signaler jag får är att Skellefteå har något som man är väldigt nära med, och det kommer att vara ett överraskande namn på det sättet att det inte är något känt namn. Så att jag har börjat kolla lite så här puckelpistlandslaget och så här, vilka som finns där. Det var ju därifrån Anders Forsberg kom en gång i tiden. Så att någonting åt det hållet har jag förstått det som att Skellefteå är ute efter.
Sen ska man veta också med tränare, det är ju bara Skellefteå som letar tränare nu i SHL. Det är ganska ovanligt att man den 4 maj inte har klart med en tränare. För det brukar vara på något sätt grunden i ett lagbygge, att spelarna vet vad som ska träna. Det finns ganska många lediga tränare där ute just nu. Vi har Tommy Samuelsson i Sverige, Sami Kapanen, Ville Peltonen. Det är ganska bra att sitta i den sitsen som Skellefteå gör. Och göra sin analys, hemläxa, fundera på hur vi vill ha det. För det finns ganska många bra kandidater. Då kanske kandidaterna inte kan kräva någon jättelön heller. För att man vet om att det finns många konkurrenter. Lite quiz då, Bodin. Är du beredd?
Är det för mig nu?
Ja.
Ja.
Det här är lite för lätt för Abis.
Ja, precis. Du garvar bara.
Det här är för lätt för Abis.
Okej.
Okay, 95 så hade ju då Finland en knatteflatte chattekedja. Vilka tre spelare var med i den kedjan?
Ja, det är ju absolut...
Vi har ju nämnt en, kan jag säga då. Att...
Ja, okej. Okay. Ja, då skulle jag ha lyssnat bättre. Sami Kapanen.
Fel.
Teemu Selänne var med.
Fel.
Koivu. Ja, det var en.
Ja. Och så har vi nämnt den här, han som skulle till Skellefteå då, bomben.
Ja, Peltonen såklart.
Ja, just det. Ja. Ja.
Och sen så
och
en
har vi en Dallas skicklig center. Vann någon så här bästa defensiva center flera år där. Selketroffe tror jag att det var.
Jokinen.
Jere Lehtinen.
Ja, okej. Okay. Ja. Jag får väl 0,2 poäng kanske för Koivu där.
Ja,
får
ja.
Säga så?
Ja. Hade du tagit den ABS då? Ja, det hade du va, eller?
Ja, men knappt ett nattekedjan hade jag tagit faktiskt. Ja,
men också alltid,
det här är 95, alltså det är
95
det här
jag var 5 år gammal.
Ja,
grattis förskott till mig som fyller 30 år.
Men du, ja. Kom du ihåg det? Kom du ihåg den kedjan då?
Nej, för absolut inte.
Nej.
Jag vet ju vilka spelarna är, men jag kommer inte ihåg kedjan i sig så. Det kan jag inte påstå.
Underbart namn, Knatte, Flatte, Chatte.
Ja.
KLM då, tar den kedjan? Vi kanske inte ska dra massa... Nästa
Krutov, Larionov, ja, Makarov. Precis, ja. Den bör man ju klara om man inte kör hockey. Annars har jag fått klira ut genom dörrarna här, tror jag. istället för att hacka på mig här så tänkte jag att jag ska försöka hacka på er. Men det är lite svårare, ni har liksom lite för bra koll. Så jag scrollar lite här i frågorna.
Vad är de främst vill veta då? Om du bara liksom...
det är väldigt mycket silly season. Det är det ju. Men så kommer lite roligare sådär, fundera frågor som jag tycker är härliga.
Om jag skulle vilja tips till alla hockeyälskare eller hockeysupportrar där ute, så skulle jag hoppas inte på bomber. Alltså, ta inte i så att man bara ramla baklänges. Jag tror inte, vi har pratat om ofanismen och ofan här i podden några gånger. Jag tror att de här ofan-grejerna, de finns inte längre i svensk hockey, utan man får tänka så här, ja, Marcus Ljung till Linköping. Ja, men det är väl roligt, men det är inte så att man ramlar baklänges och liksom tappar skjortan, utan det är ju okej. Okay. Så att om jag skulle vara hockeysupporter så skulle jag dra ner mina förväntningar och liksom acceptera att så här funkar det 2020.
Men nog måste man... Nej, men det är väl det som är så härligt. Det är lite season, Ros.
Jo, men att man ska inte föga förväntningar.
Nej.
Man ska inte
på er då, eller på klubbarna?
Nej, på spelarna som kommer in till laget. Man ska inte tro att stjärnor och NHL väljer att komma hem. Eller det var ju någon som skrev där om Jakob de la Rose. Sådär. Nej. Man väljer så länge som möjligt att vara utanför svenska gränserna.
Det är ju intressant då där med Marcus Ljung som du nämner då, som inte är sådär jättespännande namn, men det var ju alltså det säger lite grann också om utbudet där. Vad jag förstått så var det ju ett jäkla race där mellan 4-5 klubbar om Marcus Ljung då, och till slut vann ju Linköping det racet där. Som jag hört är att han har fått riktigt, riktigt bra betalt. Jag hade en liten duell med några Linköpings fans där på Twitter som inte tyckte att det var... Att han kanske inte var så speciellt dyr. Men det jag hör är att det är absolut toppbetalt i SHL. Att han har en månadslön på närmare 300 000 i månaden. Om inte till och med 300 000 i månaden. Och det är mycket.
Väldigt mycket för en svensk hockeyspelare där man kanske inte har någon typ av async eller någon sign-on eller sign-off och så vidare, för det är svårare med de svenska spelarna, så det blir ju en skatteeffekt som är enorm för Linköping där, och en total kostnad som är som gör att han är toppklass all time i SHL.
Vi kan ju ta som ett exempel där, så jag vet ju att typ Dennis Everberg och Anton Rudin då, som har topp toppsigning av förra året som dessutom säkert kunde få en del i sign-on och så. Ligger runt 270-280 000 är det jag har liksom hört i månaden då. Jocke Lindström var väl den som har legat högst, tror jag, av svenska spelare som hade runt 320 under sina glansdagar, sitt bästa kontrakt. Så att för att få lite perspektiv på Marcus Ljung där, så är han fått väldigt bra betalt. Och det är lätt pris, så du kan ju tänka dig om det är en snygg lägenhet och så är det fem stycken som jättegärna vill ha den. Vet, och då trissas ju priset upp. Och lite grann så var det här. Jag vet att Färjestad, Rögle, HV, Linköping var med i det här, och det är ganska köpstarka klubbar också, så att då rinner det lätt iväg.
Men kul för Marcus. Utbud och efterfrågan, marknadsekonomi, det styr allting.
Till och med i Ryssland, på säga. En fråga som är väldigt viktig för oss, som man säger, som alla som följer hockey. Nu är det ju prat om att fotbollsallsvenskan och Svenska cupen och grejer ska dra igång i juni utan publik. Mm. Om det här skulle fortsätta så här, om det blir spel utan publik i hockeyn, kommer säsongen dra igång eller inte?
Innan jag svarar den frågan, vill vi ha hockey utan publik? Eller är det som kärlek utan kyssar?
Nej, för egen del tycker jag att det vore inte meningslöst, men det vore ju horribelt om det var så.
Ja.
Men det är ju pengarna som styr.
Så var ju debatten här i, när blir det nu? Innan det stängdes, var det februari. Så. Då körde man ju några matcher utan publik. Och jag var på en match där uppe i Örnsköldsvik. Och det var en hemsk upplevelse. Det var så tyst och det var så tempofattigt. Jag tyckte spelarna inte slet där nere, så att jag vet inte om jag vill ha idrott utan publik. Då är det lika bra att skjuta upp det lite till. Sen är ju klubbarna är beroende av att, och spelarna därigenom, att det blir någon typ av spel. Men nej, och det här är ju en så stor fråga också. Så att, ja, om världsläget tycker att det är okej att vi har idrott och att det förbättrar saker och ting. Då, och att, ja, men det kommer ändå vara kanske 1000 pers på varje match med alla medierepresentanter och allting runt omkring och så vidare. Men det ska ju vara säkert läge, så är det ju. Va?
Men kan inte Simor som sänder säga så här att vi ska dra igång nu? Vi betalar hur mycket pengar som helst för att det ska spelas hockey och sändas hockey. Och de framförallt får ju väldigt mycket fler tittare.
Jag tror att de underställer sig Anders Tegnells kunskap.
Jo, men säger Anders Tegnell att det är okej, men att det inte får vara ett evenemang över... ja, nu kanske 50 personer ändå. Det blir ju uppenbarligen fler än 50 personer med två hockeylag och allt runt omkring. Men om det inte får vara publik, men att det ändå får spelas, som man diskuterar nu med fotbollen. Då kan Simon ändå säga att vi ska spela. Och klubbarna, vad ska de säga? De får ju pengarna in från just det TV-avtalet.
Men de har ju inga publikintäkter och de har stort sett alla kostnader.
Nej, men fortsätter de så här i sig ett halvår till, då kanske de inte finns, vissa av klubbarna. I alla fall i hockeyallsvenskan.
I ett övergångsläge så är det väl helt okej. Okay. Man skulle vilja veta vad som händer i framtiden, och det är ju ingen som vet. Alltså, lyssna på en fotbollsmatch. Spelar ingen roll vilket Stockholmslag det är, eller Malmö eller Göteborg som har fantastiska liksom, publiksiffror. Men alltså, det kommer vara vidrigt att se de här matcherna.
Jag håller med.
Men jag pratar lite med Hockey Sverige, med klubbarna och sådär. Så hör jag ju att det här med utan publik är ju ett alternativ man vill undvika in i det längsta. Jag tror ju exempelvis hellre att man skjuter fram seriestarten en månad, komprimerar serien om det nu hjälper till. Va? Jag tror att det är nog det sista man vill göra, just med att spela utan publik. Jag tror ändå fotbollen på något sätt kan ha lättare att göra det. Fotbollen för mig blir lite mer av det här schack. Alltså det är inte samma intensitet, inte lika beroende på det sättet ändå av som hockey. För hockey för mig blir ju tvärdöd när det inte är publik där. Så att, jag tror att det är det absolut sista alternativet.
Mina kära vänner, vi har ungefär 5 minuter kvar här. Jag tänkte, det finns garanterat något ni vill ta upp och prata om sinsemellan, om inte annat.
Jag funderar på, vi såg i slutet på Hellqvist-gate där då. Jag och Abris har ju diskuterat det här i massvis med poddar, men hur ser du på allting?
Det är ju uppenbarligen extremt infekterat, men jag vet inte, så... Du var inne på det förut, marknaden styr. Om det går att värva, varför ska de inte göra det?
Gör Modo rätt, gör Leksand rätt, gör Hellqvist rätt?
Leksand tycker jag är helt rätt. Om det finns en möjlighet att värva och förbättra sitt lag, då vore det ju tjänstefel att inte göra det, om man tycker att det är det bästa alternativet. Sen är ju frågan om det borde finnas ett annat regelverk för det hela.
Ja. Du menar att det är vissa datum som styr, eller att det är vissa
datum, det är en annan ersättning beroende på hur långt kontrakt man har kvar på både spelare och tränare när man går från inte bara olika system utan olika klubbar i samma seriesystem.
Ja.
Att det borde finnas en hög ersättning. Och det är väl hockeyallsvenskan överlag har väl extrema problem med det, att de fortfarande får för lite, tycker de, för sina spelare.
Vi får ju tacka lite Hellqvist och hit, och kanske det har ju varit lite struligt inom hockeyförbundet också, annars har det varit ganska dött inom hockeyn senaste tiden. Lite värvningar hit och dit, men Hellqvist har ju verkligen, ja, det stormar ju där ute. Alltså Modo tycker en sak, Leksand tycker en sak, och sen har vi många som har åsikter om det här. Så det är tacksamt för oss att det har funnits något att diskutera.
Men om inte Leksand har brutit mot någon officiell regel, så gör väl inte de något fel, eller?
Nej, är det okej att ringa upp en tränare först innan man tar kontakt med klubben? Är det okej, eller ska de hålla ring till klubben först? Ja, är vad är moraliskt?
Ja, moraliskt. Det är, återigen, det är ju ett lag som vill förbättra sina chanser och göra en bättre säsong än de gjorde i fjol. Och då värvar de den tränare
det här
de
är en vardag med spelare.
För.
Så här funkar det ju med alla spelare. Vissa spelare, Kovacs, Larsson till Örebro. Jag tror att de blev kontaktade i november 2019, så att jag menar, det är en vardag att man tar kontakt med konkurrerande lags personal. Tränare har ju varit som lite annat läge då, men ja, jag vet inte hur man ska kunna liksom skriva in det i kontrakten. Det som blev speciellt här med Hellqvist var ju att han förlängde kontraktet ganska sent under säsongen 19-20 då. Men sedan så blev det nya tag. Tänk med tanken på om ett år då, att han väljer att bryta med Leksand. Ska vi tro 3 år med Leksand och så gå till Färjestad någonting?
Han börjar sätta det här i system. Det vore ju kul om han gjorde det, förstås. Kanske inte så troligt. Abris, någon mer du vill tillägga innan vi börjar avrunda?
Ja, jag fick ju uppdrag att ranka de 5 bästa
målvaktspåren. Ja, det gav inte jag dig!
Jag är ju laglojal soldat, så jag satte mig då och gjorde det på...
Vad sa 5 bästa målvaktspåren?
Ja, gud vad taskig jag var. Jag glömde den, Abris.
5 bästa målvaktsparen.
Men vad är det med de här... Alltså, vi måste ju få in någon som inte bara pratar målvakter. Alltså. Finns det ingen som inte bara... Eller som bara... Ja, kör målvakter då.
Djurgården, Färjestad, Rögle, Malmö, Skellefteå.
Är det 5-1 eller 1-5?
Nej, jag faktiskt inte rankar dem. Nej, det är lite tufft. Det är lite tufft där, men jag tycker Färjestad är ett intressant målvaktspar, det måste jag säga. Jag skulle nog lyfta fram dem som nummer 1 nu. Haukeland var grymt bra i Finland den här säsongen. Jag tycker Arvid Holm gjorde ju skulle inte han ha varit årets rookie kanske till och med i ESL. Han var enormt imponerande. Storleken också gör att det känns ännu mer intressant. Så att jag skulle nog ranka... Jag skulle nog ranka Färjestad nummer 1. Sen är det jämnare där. Men Svedbergs uppvaktande ihop med Mantas som trivs i Stockholm känns ju också spännande där i Djurgården. Alsefält vet man alltid vad man får av. Bolden är ju en bra backup, måste vi säga. Och sen Rögle, Skellefteå också rätt så... Ja, Gustav Lindvall gett utveckling där. Och jag tycker att Arvid Söderblom är en intressant... Värvning också. Bra i allsvenskan.
Var det här innan Enrot?
Vad sa du? Nej, men jag är inte helt såld där på Arntzen Enrot att de kommer upp på min topp 5-lista. Det ska jag väl erkänna då. Nu har jag gått på målvaktspar där då, framförallt. Så att, jag tycker att det finns lite frågetecken. Dels om Enrot håller 45 matcher i SHL. Dels om Arntzen kan gå in och spela mer än 10-15 matcher och vinna.
Abris, jättebra att du fick med den där. Jag glömde bort den lite grann. Jag är hemskt ledsen för det. Det var det enda vi hade förberett faktiskt på det,
vi
på det sättet.
Vi stöttar varann.
Ja, det gör vi verkligen, Abris. Det är bra. Tack till dig, Abris. Tack till Ros. Nästa gång ni spelar in podd så slipper alla mig. Det kan vara skönt.
Och jag behöver inte ha skjorta på mig.
Nej, du behöver inte. Du kan sitta i mjukisbyxor eller du behöver inte på dig kläder alls kanske. Jag vet inte. Hela den här sändningen lägger vi ut på sportpodden.se och podden hittar ni som vanligt där också. Du tackar jag för mig och tackar mina herrar också. Hej då!